Alltså vi vet att USA ska drabbas av lite svårigheter. Så att det här kan ju vara en av dem. Då. Och vi är på tur. Sverige. Ja, precis. Mm. Ja, men så är det. Vi tror oss kunna allting, men vi kan inte styra och kontrollera det som Gud har skapat. Det är han som är konungen, det är han som är herren som leder det här till sina mål. Och han är inte ond. Så när han låter katastrofer komma så är det för att något gott ska ske. Och det goda är att kanske många människor blir frälst tack vare det. För det är väl då först som man ropar och vill omvända sig. Så det är väl det goda. Men det är dumt att vi måste ha katastrofer för att vakna. Men människan är inte särskilt ödmjuk av sig. Vi har ju lite plåga. Jag vet inte vad ni tänker kring olika saker som ska ske här. Jag hävdar ju bestämt att jag håller mig till Jesu ord. När jag hävdar att det här med Pride Övik är ingenting som är behagligt inför Herren. Och jag har också fått det bekräftat i bön under dagen att det inte är det. Nu var det SSU som skulle fixa till det här och arrangera det. Så att det är liksom de lägger till, gör det till något politiskt. Men det är inte politiskt. Det är liksom frågan om sexualitet och sånt egentligen. Jag vet inte om ni har sett den här Ulrika Nyberg hette hon, en insändare som man gjorde idag som handlade om att har ni sexat färdigt nu? Ja, visst. Skönt att det finns sån som uttrycker sånt här emellanåt. För hon påpekar ju också att det finns ju någonting som är normal sexualitet. Varför ska vi liksom, ska inte det få betyda någonting längre? Vi har ju glömt bort det. Och då frågar jag Herren så här, hur går det här att ändra? Är det någon mening att vi sätter igång och ber för det här i Örnsköldsvik? Ja, be kan vi göra, men Guds vilja kommer att ske. Jag förklarade för Jenny tidigare. Och då hade jag också varit lite bön. Och jag hade fått ganska klart för mig så här att i 20-30 år så har olika gudsmänniskor gått ut i det här landet och varnat för olika saker. Som har gjort att det skulle ha kunnat se annorlunda ut idag om man hade tagit de varningarna på allvar. På samma sätt som vi säger när Sodom och Gomorra gick under så var det en lång utveckling som hade skett små, små, små steg. Och för varje det här litet steg som tas så kompromissar vi en gång till, förhandlar vi på något vis med mörkrets krafter en gång till och till slut så dövar vi bort vårt samvete. Och det som händer när vi håller på så här för länge är att den heliga ande lämnar oss. Och när den heliga ande lämnar oss, då förstår vi inte längre vad sanningen är. Så när det här börjar på ske, och jag säger ingenting om, vad heter det, RFSU? RFSL. De har sin fulla rätt att leva sina liv precis som de vill. Vi kan inte säga någonting om det. Det är de som får ta konsekvenserna av det. Inte vi. De konsekvenserna är inte så roliga. Men så hur ska vi tänka som är kristna? Ja, vi får inte hålla på så att den heliga ande lämnar oss. Om vi bedrövar anden så hårt. Då förlorar vi ju någonting. Alltså, den heliga ande är sigillet för vårt eviga liv. Han är sigillet för det arv som vi en gång ska få. Den heliga ande som är det sigillet. Vad ska vi göra om vi tappar det sigillet? Och den heliga ande är inte överkänslig. Men han är känslig. Han är inte petig. Men han är noggrann. Så det får konsekvenser. Om jag börjar på gå en väg som inte Herren är med i, då kommer jag känna det successivt i att anden är inte så nära mig. Och då känner man på att till slut så tappar man reaktionerna på att det här är något fel. I början har man dem utan sitt eget förstånd. Utan det är den heliga ande som signalerar genom mig så att jag förstår att det här är inget bra. Men när jag har börjat kompromissa för mycket då dör jag bort det. Anden är inte riktigt närvarande i mitt liv. Och till slut så kan jag stå inför precis vad som helst och tycka att det är inget fel. Det är det som sker. De som vill leva så där, de får absolut leva så för mig. Jag menar, Jag har väl suttit fast i saker jag blir befriad från. Om de vill ha en ändring någon gång så finns det ju, Gud kommer inte att förskjuta dem. Men det är inte korrekt att vi som redan är kristna, vi kanske som lever med normal sexualitet, att det inte längre ska räknas. Det finns normal sexualitet. Men det får nästan inte ens benämnas så. För det kan kränka någon. Hur kan det som är normalt kränka någon, skulle jag vilja ställa ut frågan. Hur går det till? Det som är normalt kan man liksom upphöja och tacka Gud för. För det är vad Gud har skapat. Men då ska vi då ha då Öviks Pride här då. Ordnat av SSU. Och då gör de det till någon politisk manifestation mot orättvisor. Ja, snälla SSU. När ska de börja reagera på de orättvisor som vi kristna så många år har drabbats av nu? Då vi inte ens får tycka vad vår Herre tycker. Då vi inte ens får leva ut en tro som Gud har givit oss. Då vi måste ställa oss i törn och se allt annat, titta på. Då vi riskerar fängelsestraff om vi tycker någonting. Men så andra får tycka vad som helst om oss. Det finns många av dem som är homosexuella som är ganska trevliga, mysiga människor. Men det, i mina erfarenheter så, de är väldigt aggressiva väldigt ofta mot oss kristna. Och vi gör ju ingenting. Vi bara går till vår Gud och vi bara önskar liksom att det kunde få bli något bättre. Men de måste ju göra, de får göra sina val, de liksom vi. Men man behöver inte bli aggressiv mot oss för det. För när vi sätter igång och försvarar oss ändå, då kan det bli tingsrätten för oss. Så det är liksom inte någon god ordning som vi ser här. En kristen bör inte gå med ett sånt här tåg. För du kan inte gå med ett sånt här manifestationståg utan att ta ställning och delta i den typen av manifestation. Det går liksom att tänka på många banor. Man kan ha många olika motiv. Det finns ju politiker som absolut känner att de är tvungna att gå för att det ska vara politiskt korrekt. Men det är ingen som tvingar dem. Det är ett eget val de gör. Hur de än vill försvara mig. De står för det där och då får de stå för konsekvenserna också. Tyvärr är det så. Sen framöver här har vi en yogafestival nere i Docksta skuleområde då. I slutet på september då. En festival som är bara en några dagar. Men det är ändå en stark manifestation av sånt som vi inte borde hålla på med. Och nu är det jag som sticker ut hakan här och kommer att få mina smällar. För att det här har blivit så accepterat och etablerat i vårt land idag. Även i kyrkorna. Så är det som man ska prata mot det här på något vis. Då får du fiender. Ja, men låt det ske då. För yoga är ingenting för en kristen. Är det så att du vill behålla kvar den heliga ande i ditt liv, så är inte yoga det du ska hålla på med. För att den heliga ande, han är nämligen sanningens ande, han är livets ande, han är hjälparen. Det är så svårt i den här tiden, eller i alla tider för oss. Och Gud har vetat om det, det kommer att bli så bedrägligt och så svårt. Så jag måste få den hjälparen med mig ifrån himlen, vilket är en del av Gud själv. Annars har jag ingen chans. Yoga sträva alltså efter, vad kallas det nu? Brahmanya, som ett utslocknande. Ja. Att man ska uppgå i världsalltet eller hur de förklarar det. Yoga är ju hinduist och buddhistiskt. Och finns i en uppsjö former. I Indien så förfäras de riktigt gamla yogaveteranerna. Alltså de utövar ju sin religion på det viset. Och när de ser hur vi hanterar den i väst så blir de rädd. Och undrar, vad håller ni på med? Folk kan bli sjuka av det. Det kan slå väldigt fel. Men det är inte de som hörs offentligt. Eftersom det är så många företag som går in i den här yogakulten nu. Du lägger in gymnastik, du lägger in medicin, du lägger in allt möjligt i yogagrejerna. Och då finns det ett företag som är bakom. Som investerar pengar och håller på. Namnet yoga har blivit någonting som säljer. Ja, men det hjälps inte om vi deltar i det ändå. för att jag supportar den kulten. Så man kan tänka sig så här, de har ju en 40-50 olika typer av yoga. För en tid sen så, eller säga på 60-70-talet, så diskuterade man aldrig ordet magi i så många olika former, utan magi var alltid något ont för en kristen. Nu har det gått ut det här New Age-tänkandet då, som skiljer på magi, att det här är magi och det här är vit magi och det här är helande magi. Alltså de delar upp det till en massa olika sådana former för att en förvirrad själ ska hitta och säga, ja men det värsta vill jag inte ha att göra, vi tar det här istället, det verkar bra. Men det är fortfarande magi. Det är likadant med yoga. I och med att man använder sig av namnet yoga och du tycker att det är attraktivt, ja, du supportar kulten yoga. Du själv kanske inte åker dit om du vänder en lindrig form som kanske inte direkt påverkar dig andligt. Förr eller senare kommer det att bli så. Men du står där som en ambassadör för denna kult, som öppnar dörren för några andra som vill gå direkt in i kundalini yoga till exempel. Och kundalini yoga och den här typen av yoga, som då enligt de indiska gurerna är den allvarligaste, eller för dem den kraftfullaste formen, den får inte bedrivas utan mästare som leder i alla viktiga steg. För det släpps lös någonting som förstör människan inifrån. Men i början tycker man inte det. I början tycker man att det känns kärleksfullt och gott på allt sätt. Men det är början där. Kan hamna på psyket. Och tyvärr, om det hamnar på psyket med sånt där, så har inte personalen idag kunnande kring det hela. Så det blir ju bara mediciner då för att döva någonting. Läkedom. Ja, möjligen om du åker till Indien kan du få läkedom. Men det är ju läkedom hos dem. Så du kommer ju bort ifrån Gud. Så det här är allvarligt. Jag tittar idag på en kyrka. Det var bara slumpvis jag tog upp ett ur Svenska kyrkan. Och såg vilket enormt utbud de hade. De erbjöd alltså yoga. 1000 kronor kostar att anmäla sig till en viss typ av yoga. Senmeditation. Och så vidare och så vidare. Flera yogaformer, inklusive kundalini yoga. Ja. Erbjuder de i Svenska kyrkans lokaler. Mot betalning till och med. Det är affärsgrejer då. Och kundalini yoga, då kan man ju fundera på det här. Varför är det så allvarligt med kundalini? Ja, kundalini är ett ord som inte används allt för ofta. Det har blivit tydligare senare år. Men det har varit känt under många decennier. Och det är ett namn för det som man i Indien vill kalla för urtidsormen. Vilket är ett namn på den som fick människan på fall. Enligt deras tro och aktiviteter, då har du det här med chakra och lite annat. Allting då. Det är väldigt svårt att skilja på. Så det är en blandning av allting här. Där utlöses då urtidsormen som en kraft som kan stiga utifrån ryggraden. Och när den når huvudet och får en slags explosion. En väldigt njutbar upplevelse. Då har du fått det som kallas kundalinaresning. Och de människorna kommer sen att tycka att allting är bra. Men vad de får jobbigt sen. Och när de börjar få jobbigt, så pratar de inte längre om det. Utan vi får bara höra de som tycker att allting är så bra. Det är ju så är marknaden. Det finns ingen som vill sälja en produkt som kommer ut och säger varningarna först. Och det som kan vara defekter med produkten. Det är inte det första man säger till någon som vill köpa en produkt. Det får de ta reda på själv. För i varje fall så står det finstilt någonstans. Så är det med det här också. Den religion som tvingas på oss, som har fått ett stort insteg redan på samhällets alla nivåer. Och ja, mindfulness är samma sak i det där. I och med att det liksom kallas för hälsovård till exempel. Ja, då kan man ju till exempel få vissa bidrag av staten för det. Och staten kan tänka, vad bra, här har vi någonting som fungerar effektivt. Det minskar sjukvårdskostnaderna totalt kanske. Det blir den balans som man håller på med, och då köper man den här tjänsten, tycker man, när man säljer egentligen sin själ. Har mindfulness en effekt? Ja, det har ju det. För många. Men det kostar också någonting. Du kan byta bort till exempel ångest och oro mot någonting annat. Men det där andra, det kostar någonting i slutändan väldigt mycket. När man läste på den här hemsidan så kände jag hur jag tappade modet. Jag tänkte att det är ingen mening här att prata om sånt här. Det är liksom redan så grundlagt. Det vi ser nu, det är ingenting att varna för längre. Vi ser frukterna av det som liksom, folk borde ha agerat för 10-15 år sedan redan. Vi ser frukterna av det hela nu. Hur länge ska det pågå? Ja, sa Gud, när måttet är följt så blir det som Sodom och Gomorra. Det är slut. När måttet är fyllt. När måttet är fyllt, det vet jag inte. Vi hoppas att det aldrig blir med. Men kanske det är bättre med ett Sodom och Gomorra, så att det som är gott får leva vidare och ta ny fart. Jag vet inte hur jag ska tänka. Det låter grymt. Men när Sodom och Gomorra gick under, så Gud satte definitivt stopp för den onda utvecklingen som var. Och rädda undan det som kunde räddas. Så att goda kunde få fortsätta. Vem vill inte ha med så? Vi har ni så på jorden redan. USA har en politisk synsätt. Ryssarna har ett annat politiskt synsätt. Och de andra skulle gärna vilja bomba sönder varandra. För då skulle det goda kunna fortsätta. För ryssarna tycker att de är god. Och USA tycker att de är god. Ja, men tänk om de kunde lägga ner alla sina vapen och lita på att det finns en Gud som tar hand om det här. Alltså man skapar allt liv och har också rätt att förkorta det. Inte vi, men han har det. Då skulle vi slippa kriga. Men det skulle bli ändå så att Gud stoppar det onda på ett eller annat sätt. Vi behöver inte tillverka några atomvapen. När Gud kunde sända eld från himlen som fick samma effekt. Utan radioaktivitet. Det låter grymt, men jag kan säga så här, för jag vet att Gud är god. Ingenting sker utan att Guds godhet är med. Det är bara det, vi förstår inte den här typen av godhet alla gånger. Men vi lever idag tack vare att Gud har varit god under flera tusen år. Därför lever mänskligheten idag. Annars skulle vi inte göra det. Och då hamnar man ju osökt inne då på Jesus då. Jag fick två ord jag skulle prata över ikväll. Jag har varit inne på några lite olika utvecklingar, men ni får förstå lite så här. Första Korinthierbrevet 13. Är någon som vet vad det handlar om? Kärlekens lov kallas det kapitlet, eller kärlekens väg. Från första versen i 13 kapitlet. Första Korinthierbrevet 13:1. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. De första verserna här, där pratar Gud om att kärleken är viktigare än precis allting annat du kan tänka dig. Det är till och med viktigare än ditt eget liv. Om du lyssnar på en profet, de kan tala kraftfullt emellanåt så att det liksom skakar i samvetet. Men om det liksom inte är kärlek inne, lyssna inte på den. Det är bara en skrällande symbol. Om däremot profeten talar med kärlek som grund, det kan vara svårt att bedöma det ibland. Men ibland ska man lyssna inte på själva orden utan på vad som bär fram. Då ska ni ta till er, för då är det väl välsignat för er. Framgångsprofeterna räknar jag inte in. Jag räknar inte dem som Guds profeter. Guds profeter har nästan aldrig sådana budskap när du läser Bibeln. De är varnande. Och de är varnande på grund av Guds kärlek. Gud ska ha några röster på den här planeten som kan ropa till när det börjar på bli kris. Ja, de har ropat till i det här landet 20-30 år. Nu är det bara frågan hur vi går vidare. Vi ser det här onda ske som Gud hade velat att vi skulle undvika. Ja, kärleken, jag kommer in på det här framöver. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting och den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig, och så vidare. Människan ska upphöra, det vet vi. Men inte kärleken. Så kärleken är alltså oberoende av oss människor. Det har inte med vår känslovärld att göra. Det är något som är mycket, mycket större. Men det kan få komma in i oss och prägla oss. Annars skulle ju inte någon kunna agera med kärlek som grund. Profeter och dem då. Men kärleken kommer aldrig upphöra. Profeterna kommer upphöra. Tungotalet kommer att tystna. Människan kommer inte att upphöra. Men vi kommer att övergå i vårt rätta tillstånd en dag. Hemma hos fadern. Men kärleken upphör inte. I Guds ord så står det också att kärleken är Gud. Gud är kärleken, står i Johannes brevet, första Johannes brevet. Ja, det kan man ju tolka på många sätt. Nu tolkar jag ofta Guds ord som Guds ord beskriver nu, med hjälp av helig ande. Jag vill inte lägga in några psykologiska varianter. Utan jag tror helt enkelt det. Gud har talat om för oss att han är ande. Och ett av hans väsen, eller hans väsen är kärlek. Så kärlek, det är liksom en existensform som är mer än mänskliga känslor. Det står här att, men den har sin glädje i sanningen, kärleken, står det. Okej, om nu kärleken har sin glädje i sanningen, så står det också så här i första Thessalonikerbrevet, är det. Det här att Gud ska sända en villfarelsens ande över folket för att man inte har älskat sanningen. Det kommer alltså en tid då det blir fullt upp med villfarelser. Vi ser fullt upp med villfarelser idag. Det spelar ingen roll åt vilket håll vi tittar, så ser vi någonting av de här New Age-formerna som faktiskt har fått fram sin frukt och börjar på bära frukt nu. Det är ett resultat av att man inte har älskat sanningen. Och jag har varit väldigt så här fundersam när det här kom över mig på nytt nu på eftermiddagen. Och då tänkte jag på en annan kristen broder som han och jag brukar ofta prata förbi varann. Och jag har gått och funderat på varför blir det så? Han är kristen och jag är kristen. Och han är väldigt mycket för Israel. Och han vill hävda liksom att Sverige kommer att drabbas av stora lidande för att vi har blivit fientliga mot Israel. Ja, det blir nog en frukt av det. Men det var här som Gud visade varför vi pratar för vi gör han. För även det här att vi är fientliga mot Israel har med vår brist att älska sanningen att göra. Så det är det som är själva grundbulten. Sen det här då liksom att vi har blivit Israelfientliga i stora delar. Det är på grund av det. Om vi älskade sanningen kunde vi inte bli det. Samtidigt är sanningen förknippad med kärleken. Så hur kommer vi igenom? Ja, vi kan inte förändra hela världen. Men vi kan i varje fall återgå till att älska sanningen. För någonting annat. Om det är möjligt för oss. Och är det inte möjligt för oss får vi ödmjukt be Gud om hjälp till det. För han hjälper gärna till med sånt. Det kanske känns lite i köttet. Det kanske känns lite i våra känslor och sinnen när vi gör det. Men det är en väg som vi bör gå. För vi ska inte behöva vara rädd för att stypa över kanten. Vi har hållit ut hela vårt liv. De sista segerna ska vi väl kunna gå rätt också då. Vi ska hem till himlen. Och så länge hjälparen är med oss och vi låter hjälparen vara vår hjälpare, då går vi på en trygg väg som heter Jesus Kristus. Men har vi bedrövat den heliga ande, så har vi nu upplevt någon tid, någon kort tid av tomhet, och så har vi sökt en ersättning för det. Eller också har vi satt igång med någon ersättning så att anden har bedrövats av det, så har han dragits undan. Och så har inte jag reagerat som att det har betytt så mycket. Eller tänker så här, jag kanske tar itu med det nästa månad. Man gör inte så. Gud är helig. Ett ord till. Hur har man det här att göra? Jag rycker ut några versar här. Jag ska inte göra våld på ordet för det. Lukas 16, 13-15. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Nej, det här säger Jesus om Gud och mammon. Alltså, mammon kan verkligen bli en herre i våra liv. Och mammon står ju för ägandet i första hand, alltså äga pengar och material och prylar, så rikedom då. Men det står faktiskt för just ägandet. Så är det så att jag tror att jag äger min rättfärdighet, då ligger det åt mammonhållet. Är det så att jag tror att jag har all kontroll i mitt liv, ja, då har jag uteslutit Gud. För det är han som har det, inte jag. Då är det inne på mammon-grejen ändå. Och då kan det vara så att en gång i tiden kanske du tog emot Jesus och lämnade ditt liv till Jesus. Allt var frid och fröjd och bra och du var på väg åt rätt håll. Successivt under livet kan det ha blivit så att du har lagt till bitar som vid något tillfälle har sammanfogats så att du börjar på bygga upp en ny herre. Och det är oftast nya värderingar i huvudet. Det är nya attityder som du möter. Det kan vara svårigheter eller det kan vara möjligheter som möter dig i ditt liv. Begär och frestelser och mycket sånt. Plus andliga krafter. Det är liksom inte så att allting sker i dig. Egentligen sker allting i andevärlden. Men det är du som är målet för det. Och är det så att de märker liksom att du har benägenhet till samla på dig rikedom då, så kommer det att utnyttjas. Och varje gång du ökar så kommer det att inför dig ett gott motiv till det. Och du ser inte att du bygger upp mammon i ditt liv. Trots att du är kristen. Trots att du är kristen. Sen är det ju sådana personer som har mycket pengar, som inte tycker att det betyder så mycket. Utan de tycker liksom att Herren Gud betyder allt. Och han satt lite medel i mina händer, så kan jag göra något gott med det. Alltså det blir verktyg för Guds godhet. Där kan man få äga precis så mycket som helst och skada aldrig. Men det är ju alltid en fara med det. Men det hänger på hur jag hanterar det. Det finns lägen då kristna människor har börjat på att tycka väldigt illa om pastorn. Kanske pastorn har sagt någonting som du inte gillar. Och så börjar du på att bygga upp någonting. Kanske pastorn gick hem till dig någon gång och sa att det här är inte rätt. Han skötte ju sitt ansvar. Han måste ta hand om jorden. Så han följde Gud när han gick och försökte ta rätt och visa det. Men du kanske inte gillar det. Då kom det in något, kanske bitterhet eller förakt eller någonting. Och de här har blivit herrar. Det kan vara svårt att underordna sig en pastor. Men det är inte han du ska underordna det. Det är Herren din Gud. Det kommer du inte ifrån att du måste underordna det, om det är man eller kvinna eller hur det än beter det. Ingen kommer undan det. Det är för att Gud är höghelig och störst och evig. Mäktigare än allt du kan tänka. Och ska vi tro att vi förhandlar med en sån, då har vi inte mött han på något område alls. Jag säger inte att man ska lyda Gud blint heller. Det måste ju faktiskt vara kärlek i det, om det ska vara värt någonting. Så på något vis måste du ha en egen vilja och beslut med henne. Men då är det också välsignat. Jag kommer ihåg så här. Första bibeln jag fick som kristen. Nej, det var det inte förresten. Men först när jag kom hit till Övik. En sån här liten brun Gideonit bibel. Nya testamentet som man kunde liksom stoppa i bröstfickan. Och det gjorde jag då. Fungerade bra ett tag. Det var nämligen här man hade cigaretterna. Jag stoppade i Bibeln istället och det fungerade ett bra tag. Det var lite magiskt tänkande, så jag var inte rökfri. Jag frågade inte Gud, jag försökte hitta någon konstig metod. Nåväl. Men den hade ändå en viss funktion, att jag kände mig trygg i att ha Guds ord. Det var som en symbol för mig. Det ligger nära mitt hjärta. Och i den Bibeln hade jag skrivit så här. Ute på Nötvåland, alltså första dagen jag mötte Gud. Jag visste ingenting om det här. Men jag hade skrivit så här. Denna det står det, denna bok tillhör, och så står det, får inte säljas eller så där. Och då finns några rader då. Denna bok tillhör Janne Johansson, Guds frivillige slav. Så var min första identitet. Och jag kände ett behag inne. Jag var en frivillig slav. Ja, slaveriet var nog inte så illa, men och frivilligt var det. Jag ville vara där. Jag vill bara lära han, känna han mer och mer. Han hade ju dragit mig från helvetets portar och ur djävulens käftar. Det är klart jag visste om det. Och sånt kommer man aldrig att kunna beskriva för någon annan människa. Man kommer alltid att komma ihåg det. För det är det största som har hänt, och det glömmer man inte. Så hade jag skrivit den Bibeln. Guds frivillige slav, Jan Johansson. Om vi går tillbaka till Lukas, så ska jag avsluta här. Jag upprepar så i sammanhanget med. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar. Och de hånade honom. Tänker hur man ibland kan bli förlöjligad om människor som älskar pengar. Alltså de har nog förmodligen skaffat sig en hel del också då. De har skaffat sig positioner, de har skaffat sig makt och så vidare. Den här världen går ut på det. Och nu går det liksom att påstå till dem att de har vänt till Jesus istället. Då blir du förhånad. För de har ju redan en herre. Och de kommer liksom att förhåna och förlöjliga det förmodligen. Inte för att det är fel på dig. Utan de vill inte ha med sanningen att göra. Och så var det med fariseerna. Då sa Jesus här till dem. Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Fariseerna, de ansträngde sig för att ha makten över folket. De gjorde det med skrifterna. En del var säkert ganska okej. Nikodemus var nog okej, för han kände trots allt igen Jesus han. Och men ett stort antal där var bara ute efter positionerna, tror jag. Och det är de som Herren vänder sig mot. Ni vill framstå som rättfärdiga. Ja, om man håller upp skrifterna och pratar mycket om skrifterna, så kanske det ser så ut. Men så säger Jesus, men Gud känner era hjärtan. Det är ingenting värt, för det är nog inte någon kärlek inne. Det är för er egen skull. Och det stod ju också i kärlekens lov att kärleken söker inte sitt. Alltså om jag liksom vill gå in och göra något gott för en annan människa, som jag är ute efter att bli stor själv, uppskattad själv, berömd själv, då är det inget gott. För kärleken söker inte sitt. Kärleken söker möjligheten att få hjälpa. Och det har ingen behov av att gå och tala om det för hela världen sen. Till det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud. Vad är det som är högt i människors ögon? Det kan vara hur mycket som helst, och det är kulturellt betingat. Det är betingat i olika tider. Som vi liksom har varit, har blivit utvecklade i det här landet, så har vi blivit väldigt amerikaniserade. Alltså vi har tagit mycket impulser därifrån då. Och det innebär ju att vi har blivit ganska materialistiska. Och är vi ganska materialistiska, så börjar vi se upp till de som har bilar. Mäktiga bilar, Rolls Royce och allt vad de heter. De går inte med något vanligt boende längre, utan det ska vara halvslott. Och filmstjärnor ska man vara. Då tjänar man mycket och får mycket beröm. och beundran av människor. Ja, det finns människor som har ett omärkligt behov av beundrad. Ända tills den dag de blir älskad. Om du ser liksom det här med Elvis Presley. Vilken stjärna han var. Vilken kultperson han var. Det var många som såg upp till honom. Och det var nog bra. Men han bara gjorde sig avgud för många. Människor såg upp till hans livsstil. Till hans sätt att röra sig. Såg upp till pengarna, miljonerna. Vad heter det? Maryland där han bodde eller någonting. Då står han ju för någonting som är avskyvärt i Guds ögon. Och hur slutar hans liv? Vad hade han sagt om han hade fått börja om? Jag tror han skulle ha levt ett mycket enklare liv om han hade fått välja från början. För det där livet orkade han inte hålla på med utan droger och tabletter tydligen. Det var väl det som tog hans liv så småningom. Sorgligt, men att bli avgud eller avgudad, det är väl den största plåga du kan drabbas av. Du fick vad du sökte. Bibeln säger det. Sök och ni ska finna. Men se till att söka rätt saker. Söker du ära och berömmelse så kommer du säkert att hitta vägar och uppnå det. Men varför det? Christians have more fun. Especially later. Stod det på en bildekal en gång. Jag vet inte om jag berättade det. Jag var så paff. Jag var avslöjad. Jag hade kört för nära en bil. Var det här när jag berättade? Jag brukar normalt vilja hålla ett gott avstånd. Men ibland så liksom håller man så gott avstånd så det blir andra som smyger in. Så det har ingen chans. Så då tänkte jag, nu ska jag täpa till när jag luckar för mig liksom och lämna plats åt alla andra. Men då kom det in liksom en sån här bil framför mig som är då ganska nära. Och jag tänkte jag skulle täta den där luckan. Och så fanns det en intressant dekal där bak. Så jag tänkte, jag måste läsa vad det stod där. Och så stod det så här, om du kan läsa det här så ligger du för nära. Det var första tillrättavisningen. Och sen läste jag dekalen bredvid. Christians have more fun. Especially later. Jag tror att det är sant. Jag tror inte vi ska uppnå allt det underbara och heliga redan i detta livet. Och de som får lida mycket i detta livet, det går att läsa i Bibeln att de har mycket att vänta sig sen. Och sen, det är en hel evighet. Så prioriteringarna bör vara ganska lätt. Ja. Vi måste ju fightas mot krafter och begär och lite annat, och det är inte alla gånger lätt. Så därför behöver vi den heliga ande i våra liv. Var en av oss. Och Gud har lovat det. Var och en av oss. Det är inte så att någon enstaka person har en helig ande som man måste gå och söka alla råd till. Utan var och en kan få tillgång till en och samma ande. Han är hjälparen. Och hans uppgift är att se till att du har ett gott förhållande till sanningen. Så att du kan älska. Så att du hela vägen tar dig hem till himlen. I Jesu namn. Amen. Herre Jesus Kristus, tack att du dog på korset, Herre, för våra synder. Tack, Herre, att du dog på korset och gick ner i dödsriket så att du kunde få vara vår rättfärdighet. Herre, vi har ingen rättfärdighet själva. Jag ber dig, Herre, om att du ödmjuka oss i våra sinnen och hjärtan så att vi får leva i den rättfärdighet som du är. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du vet bättre än alla andra hur svår tid vi har att leva i. Vilken konstig värld vi har att leva i. Och jag tackar dig, Herre, att du gav oss den heliga ande, hjälparen. Och jag tackar dig, Herre Jesus, att du har lovat oss att du ska vara med varenda dag, ända tills tidens slut. Tack, Herre. Att du håller vad du lovar. I Jesu namn. Amen.